här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag, och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Ja men shit vad snabbt de laddade. Kanske var det värt den här ganska sura kostnaden ändå, eller investeringen beroende på hur man ser det. Man vill ju liksom inte kompromissa på energiproduktion till sitt kroppsnätverk numera. Och att jag nu äntligen kan driva cykel, enheter och implantat med det här nya köpet känns ju sjukt pepp. Jag har alltså köpt solcellstyg i jacka och i mina byxor. Så en tanke som faller in när jag passerar den numera nedlagda bensinstationen i Granlo är att jag kanske till och med kan betala för lite av kostnaderna för det här nya inköpet genom att pumpa tillbaka lite av den energi som jag genererar till nätet. Och om jag dessutom inte använder hjälpmotorn på cykeln så kanske jag borde kunna generera 2-3 gånger min egna förbrukning nu. Om jag tar cykeln, mina gamla friktionstyg som jag har och det här nya solcellstyget, det kanske det till blir mer. Jag får köta lite cykel och vara lite strömsnål helt enkelt. Och då kanske jag till och med kan köpa de här nya, fräcka gyroskorna i höst. Det får bli så. Jag gör hellre det, köta cykel, än att göra det som ungarna gör nu. De tankar ju ner annonsmönster till kläder för att betala för dem. Så de går omkring som reklampelare och ja, jag vet inte. Jag är ju ändå 55 snart och lite sobert så där vill man ju. Att det ska vara. Det börjar blåsa något och jackan justerar sig själv för att täta luftintagen. Kläderna försöker hålla en behaglig temperatur trots att jag cyklar. I garderoben hemma har jag bara 10 plagg numera. Samtliga är adaptiva. Samtliga kan generera energi. Man kan också ladda ner flera olika snitt, utseenden och mönster till alla kläder. De är smutsanvisande på grund av nanotyg och förväntas hålla i minst 10 år. Året är 2030 och ämnet idag är modet. Vad tyckte du om det där, Andreas?
Introt? Ja. Jag tycker det är frama. Sätt en ribba för vad fan vi ska leverera i snack.
Det är lite så här så att jag skäms. Mm. Men samtidigt så vill jag testa och se, går det att göra så där med en story när vi startar?
Ja, för mig som test nu, vi provar ju det här, så tycker jag att jag har varit förväntansfull på mig själv och på dig.
Skulle du våga göra det själv då inför nästa teman?
Ja, jag kan ju försöka.
Försöka?
Ja, beroende på temat.
Ja,
det var bra.
Ja, jag var så nyfiken att testa. Så nu har vi gjort det. Ni, ge oss gärna en feedback om ni tyckte att det var roligt att öppna med en story som beskriver framtiden. För det var det vi ville försöka få till här då.
2030.
Ämnet idag på vår podd, Kjellander och Björk, är modet. Vi ska prata om nutid och framtid kopplat till modet. Vad tar det vägen någonstans? Och med mig idag har jag min kära poddkollega Andreas Kjellander som arbetar som creative director på Gullersgrupp. Och jag själv heter Mats Björk och jag arbetar som digital strateg på Esatto. Vi sitter på Great Space idag igen, nu.
Mm. Tack Jesper, tack mycket. Mm.
Hörru du, hur börjar vi?
Jag tyckte förra avsnittet, när vi lyssnade lite på oss själva, så hade vi en form av lite så här historisk referens. Mm. Vi kom tillbaka till den några gånger. Jag tänkte att det kanske är något som vi kan prova på lite grann igen. Ja. Jag funderade lite grann just vad gäller då, alltså kopplat till mode och historiskt. Min första referens kopplat till mode och teknik, det är ju då faktiskt till bo.com.
Ja.
Som en liksom sålde liksom märkeskläder på nätet.
Ja.
Första och liksom en av de här, jag tänkte vi kan fylla i lite luckor i den, bara för liksom för lyssnarna, så att ja, man förstår lite grann vad det här var. För de kanske är yngre som inte känner till den lika väl.
Har du läst boken? Jag började där själv.
Jag har inte läst boken.
Nej.
Har du gjort det?
Ja, det har jag. Får jag börja?
Vad ger den för betyg? Ja, ja.
Bo.com, det är då alltså .com-dödens. Det får representera .com-döden. Och det är min start i yrkeslivet. Det är därför den är så himla kär, den här grejen med bo.com. Du ska få brodera det här, men jag bara säger från ett känslomässigt perspektiv då, som 41-åring nu då, om alldeles strax. Så det där var drömmen om det här som nu blev digital, som startade i teknik. Drömmen om vad vi kan göra, vi ska ta över världen. Vi ungdomar i 20-årsåldern, vi ska ta över världen med internet. Det är bo.com. Sen fnissar vi åt det i efterhand, men faktum är att de är bara fel på en 15 år. För det blev bo.com av allting. Mm. Inte exakt så där, men så de är snarare innovatörer som inte riktigt lyckades naila tajmingen som är så svår.
Det är lite arvet av de vi lever, ja, i vad de curlade för.
Det är deras idéer.
Men då bo.com, jag pratade om internethandel av märkeskläder. Det var då ett bolag som startades 1998. Det här går då i konkurs i maj år 2000. Och då, precis som du säger, både bland de första och kanske också då den mest högprofilerade i den här då kallade dotcom-bubblan, eller internetbubblan. Ernst Malmsten, Kajsa Leander, de startar Bokus 1997. Och när de säljer sajten så går de ihop med då en herre som heter Patrik Hedelin med idén då att sälja sportkläder och skor på nätet med gratis frakt. Hör och häpna. Fortune Magazine beskriver dem då som ett av Europas coolaste bolag. Ta in stora investeringar i flera omgångar. Men när då väl den här sajten öppnar, som har lagt ner enorma pengar i, så är det bara några hundra personer i veckan som handlar. Och man bränner ungefär 1 miljard på 18 månader.
Och alla stora feta brands med sig också.
Ja, exakt. I det här. Jag hittade faktiskt, när vi tittar här, den här, en av de här reklamerna som rullade. För om vi kör igång det som en liten ljud. Det här var alltså en av filmerna som rullade, reklamfilmer för dem bo. Det är lite svårt att liksom visuellt förmedla en reklamfilm. Men det är de massa sköna kids, om man får säga det, som springer i de här sportiga kläderna och skorna i tunnelbanan och hoppar runt i en tunnelbanevagn till ljudet av bo-bo.
Men faktum är att de nailade receptet, men inte tajmingen.
De var för tidigt ute.
Ja. Och hela den här första omgången .com är det. Idéerna kring, som är väldigt Stockholmsbaserade, idéerna kring .com sitter vi och förverkligar nu. Det är det vi gör nu. Kidsen satte ribban och fixade inte tajmingen. Och då ska vi också säga att det här med vinsten av tajming, det är någonting som varje skifte har som läxa. Eller det är min uppfattning, min åsikt.
Men tänker du då, tajmingen kopplat till att man var för tidigt, tajmingen kopplat till att folk inte hade liksom tillräckligt liksom kräm i sin internetuppkoppling för att kunna ta del av den här sajten?
Vi har lyxen att få kunskap, vi har lyxen att få läxan kring bo.com som vi kan omsätta i våra verksamheter, fast vi tog inte risken. Och det som är viktigt då med, överhuvudtaget med digital tjänstutveckling nu, det är ju just att förstå att det finns ett beteende som stöttar affären där ute. Det är en av de viktigaste aspekterna i UX egentligen då, tycker jag. Och det kan jag bara säga på grund av bo.com.
Nej, men helt rätt. Jag när vi sa där också att vi ska prata om mode.
Ja.
Då kände jag, alltså, om jag liksom ärligt erkänner, då känner jag att det här blir nog lite off. Det här blir lite svårt. Jag tror att jag också blivit liksom distraherad av alla hårda liksom techprylar. Mm. Andra techprylar som det skrivs om. Många med kanske väldigt lite värde. Mm. Vissa med ett visst liksom mått av värde, men distraherade av att det allt det som skrivs, att vi har nästan kanske missat också lite den här liksom hur det exploderat i modebranschen just vad gäller då liksom teknik.
Ja. För jag gör en recap av vad det är vi pysslar med här nu lite snabbt. Det vi försöker oss på i den här podden, det är ju att prognostisera en framtid utifrån att vi förstår ett nu, och genom att spana ganska mycket bakåt för att se liksom att vi är ju samma liksom aptyp fortfarande. Vi har skiftningar i beteende som drivs av teknologi egentligen. Det är det som är formatet. Och nu har det satts ett format liksom kring hur vi pratar om det här. Vi jobbar med en historisk referens, vi problematiserar ganska mycket och så försöker vi naila några slutsatser, om vi har några. Och så tar vi ämne för ämne, och en del är ju jättebekväma, sånt där som vi är skitbra på. Och så har vi typ det här avsnittet där vi då du är mer mod än vad jag är.
Du tycker det?
Ja, jag är ju,
tack, Mats.
Jag är omodig. Ja. Precis, ja. Nej, men så, nej, men så det är
men,
kul.
Ja, men just det, och bara genom att liksom skrapa lite på ytan så ser vi hur verkligen då teknik och mode liksom inte bara närmat sig varandra, utan att det liksom exploderat av startups.
Absolut.
I det här.
Jättemycket. Och det är en av tankarna som jag haft in i det här när jag själv har gjort research inför avsnittet. Vad blir samgiftet? Vad tar det vägen? Det ska vi försöka bryta lite idag. Men också sen så fundera på, men varför var det så mycket här? Och jag har en slutsats tidigt nu då.
Ja, som du också vill leverera nu. Ja.
Det är ju ett artisteri kring mode. Det finns konstnärer och människor som gillar att uttrycka sig själv kring mode. Det är det som är coolt med mode, tycker jag. Och det är därför innovationen, så det är en intrikat del av modegrejen. Sen har den ju regler som alla andra branscher. Den har ju nästen med makt som alla andra branscher. Och det finns format i den här branschen som finns med andra branscher också. Och det är väl egentligen de som vi då ska spekulera kring. Kommer Milano vara dikterande 2025?
2030 var det?
2030.
Precis.
Ja, 2030 pratar vi om i avsnittet.
Ja, vi håller oss där.
Ja. Ja, inte vet jag. Mm. Kommer det det? Milano är ju det har ju uppstått i det industrialiserade samhället egentligen då. Jag kan inte svara på det, men jag lämnar den där. Men förstår varför varför det är så många spännande startups här nu. Och det har att göra med att människorna som attraheras av mode är kreativa.
Skulle vi lite, alltså, lite provocerande, som ändå min första tanke var när jag tänkte på det här ämnet, vi skulle kunna säga först, kan, alltså som ett litet, en frågeställning som vi får se om vi får komma tillbaka till, kan mode och teknik fungera ihop?
Och jag säger nej, och så säger jag tack för det här avsnittet, Andreas.
Ja. Nej, men det känns ju lite grann, för vid första anblick då, jag kommer tillbaka till det här, men att det är lite, det är också lite av två, lite som du beskriver också när du beskriver det här artisteriet, innovationen och känslan och lite den delen, att det är lite av två skilda världar i det här. Att mode på något vis är den här liksom emotionella känslan, medan då teknik står för någon form av liksom funktionalitet.
Kopplar man tillbaka det till jättebra observation. Mm. Jag gillar att du uttrycker det på det sättet, för det är i princip det som är någonting som jag sökte efter i researchen. Jag har försökt gjort lika mycket research som du brukar göra. Du är skitbra på att göra research. Någonting som jag sökte efter, det är korrelationen mellan materialval och mode i samhället. Och då har jag gjort antagandet att materialet kommer vara teknik. Vi kommer ha nanostrukturer, funktioner i tygen. Vi kommer hitta nya typer av liksom materiallegeringar som är intelligenta. Så materialen blir intelligenta. Jag har lekt med den tanken. Och där jag ser ingen annan väg än ett samgifte i ganska närtid. Sekunden som vi kan bestämma ett nanomaterials egenskaper genom att man ger den en impuls, vilket är en av de coola grejerna med nanomaterial, att vi kan få deras egenskaper att ändras ganska liksom med mjukvara, då kommer den kreativa explosionen. Så jag vet inte, nu svarar jag på det här tidigt, frågan som du ställde. Ja, det blir ett samgifte och det är snart. Och det är så sjukt spännande vad som kommer att bli där. Mm. För då kommer vi få se kreativitet på riktigt. Om vi nu tycker att en iPhone är cool, så är det ju, det låg ju ändå i tangentens riktning. Vi har ju inte släppt lös liksom storvirrhjärnorna från liksom modehusen.
Just det, men den första då, ska man säga, associationen som du får, eller som du drar kopplat till modeteknik-sfären, eller till fashion tech, kallar man det för, tror jag, är då de här liksom interaktiva tygerna, nanoteknologi.
Tyger som ger, som man kan ha föränderliga egenskaper som gör att den som vill vara kreativ har magiska förutsättningar. Och jag drog iväg frågan, eller svaret, från i grundfrågan som jag själv ställde med, när jag sa så här: korrelerar materialval och mode? Ja, det gör det. Gång på gång i historien, så fort det lanseras ett nytt material, så kommer det direkt in plagg i toppen. Alltså de coola kidsen, kungahusen var det ju förr då, så fort nya material kom.
Men det är ju på något vis en liten riktning, ja, där också, i vad då, eller kanske då, vad som skulle då definiera fashion tech. För jag hittade lite grann, jag kollar liksom av det här begreppet, cool. Vad ryms i liksom fashion tech? Och då har vi då, det skrivs ju mycket såklart just om nanoteknologi och interaktiva tyger. Lite som du också beskrev här i inledningen, pratade om liksom smutsavvisande, kanske liksom det isolerar när det är kallt, och det andas när det är varmt, alltså liksom verkligen liksom
klar funktion.
Precis. Vi hittar wearable tech. Vi hittar digitaliserade provrum. Sociala medier såklart, Instagram.
Såklart. Det tror jag vi kommer att komma till. Jättedriver.
Ja, komma tillbaka till kanske säkert lite senare. E-handel, alltså e-commerce eller m-commerce. Och då är liksom frågan i det här också, är, alltså, vilken väg ska man gå? För det där är också lite definierande. Jag tror att många är lite också förvirrande i vad beroende på hur du definierar vart liksom det här slaget ska stå. För ska det vara allt det här, så är det ju extremt förvirrande, skulle jag tycka, som en liksom aktör i modebranschen som inte kanske då är liksom särskilt digital idag.
Nej.
Vart ligger framtiden i det här?
Ja, vad kul, för jag tror inte att vi klarar av att inom den här timmen som vi har som ansats att bryta i alla grenarna. Och om vi bryter ner det på det som kommer kanske naturligare för oss två då, det är ju hur man ska omsätta det i de digitala kanalerna, alltså e-handel och kommunikationen kring det. Så det kommer ju förmodligen följa det mönster som alla verksamheter måste operera på. På samma sätt som regeln var att skulle du saluföra någonting förr, så skulle du ha bäst spot närmast torget. Alltså det är ju en sån regel egentligen.
Absolut. Ja. Utan då, för säga kanske emot dig där, men jag tänker utan att det behöver vara större än en bara en kanal. För att bara en kanal är också det, vi kommer prata till exempel om Instagram där, eller sociala medier, att det måste vara en, för det är bara att följa där kunden är. Kunden har valt att finnas i den här kanalen, vi följer efter. Då är vi inte, där är inte fashion tech.
Nej, det tycker inte jag. Utan det är snarare hur ska kontaktpunkten uppstå? Och där får man vara lyhörd och ha lite spaning. Och det spelar ingen roll om man jobbar med mjölk eller om man jobbar med
någon creddig reklam solcellstyg som jag var inne på då kanske i början. Så för bekvämligheten så stryker vi det, och jag känner att samgiftet mellan teknologin, materialet, beteendet i mode är roligare att dissekera. Och jag har mycket mindre på fötterna. Alltså,
förlåt.
Ja, jag tänkte på en till. För nu, om vi följer formatet, vi drog historia och så är vi inne i det här att, som vi egentligen kanske tycker är roligast själv, problematiseringen där vi bara vi breddar och breddar och breddar och donar. Jag funderar på jag skulle vilja börja i en annan ända. Eller jag skulle vilja lansera en sak till. Och det är ju beteendeaspekten. Jag tror att vi är överens om att det är beteende som förändrar världen. Det är inte liksom, och teknologin är driven bakom det möjligtvis. Så vad är det för delar i oss som vill ha mode? Varför har vi inte samma skit på oss? Varför är det så viktigt att göra uttryck genom mode? Vad är det, Andreas, för dig?
Vad det är ur ett beteendeperspektiv?
Ja, alltså svinga. Ja.
Svinga, alltså det är väl vår strävan av självförverkligande.
Är det det?
Det tror jag.
Ja.
Nu är vi mätta. Nu vill vi också uppnå andra positiva effekter i oss själva.
Så du menar egentligen att om vi befinner oss lägre på Maslows behovspyramid, typ värme, trygghet, du kan inte... Det är så här, när du är otrygg och rädd, då är det så här, jag kan bara vara otrygg och rädd i mina Lyle Scott-skor.
Svarar man på den frågan, då har man ju liksom löst på något vis ekvationen.
Ja.
Men det kommer ju tillbaks, det kommer tillbaks till självförverkligandet, tror jag. Att en vilja att uttrycka sig själv, en vilja att skilja sig från andra, att kanske också skapa en liksom, identifikation med en, liksom, en annan grupp som man tillhör, en livsstil, för det är lite så. Och det är väl också lite grann, nu kommer vi in på liksom mode utan liksom teknikspåret i, men lite grann vad modeindustrin har liksom sålt in tidigare, att här skapar vi en liksom, här har vi skapat en glamorös livsstil, eller bilden av en glamorös livsstil som man då som liksom konsument eller konsumerande vill tillhöra. Nu tror jag att det inte riktigt fungerar så idag, men det var lite den tanken, alltså tillhörighet, att liksom kunna identifiera sig med en grupp eller ett sammanhang, med liksom, ja, modsen.
Ja. Jag gillar att du, ja, nu ska vi ju försöka fightas också här på podden, men jag gillar ju att du kom in på en väg idag, för som leder mig till den här frågan. Det du egentligen säger är att de definierade livsstilarna, de hjälpte till, alltså de var åtminstone katalys i att livsstilar ska uppstå, och de har ju till och med lanserat tonåring som begrepp. Det existerade ju inte före 20-talet. Alltså, för då klädde man ju sig liksom i en farbrors utrustning när man var 4, och så hade du samma kläder genom hela livet. Så de har ju faktiskt lanserat någonting som hela världen jagar nu, att vara ung. Alltså,
just det.
Så de hade den makten, Andreas. De hade makten att göra det.
De hade makten.
Ja, jag säger det verkligen så. Har de det, är det deras makt kvar? Kommer de ha kvar den 2030?
Alltså, det kan man ju titta alltså, nu då.
Mm.
Det har man inte nu längre. Alltså, den har ju, alltså, modet som många andra branscher har ju liksom demokratiserats av liksom den tillgänglighet som liksom den digitala tekniken alltså erbjuder.
För egentligen det vi också indirekt har sagt är att vår uppfattning är att de är slightly konservativ kring tech.
Absolut, det skriver jag under på.
Och,
historiskt, jag är lite så här försiktig här, för jag känner också att med det jag har sett nu är det verkligen en explosion. Jag tror att det kommer bara dundra på resten av året här med.
Det är ju så här, jag tror vi har nämnt det i varje avsnitt, vi är inne med storskorna och klampa omkring, och vi har mindre på fötterna än någonsin tror jag här på modet. Men jag säger det då starkt, rakt ut i etern, att de är konservativa. Och de har, även om de har den här starka kreativa innovationskraften, så är de konservativ kring deras hur. Lanseringsstrukturen har sett fucking likadan ut hur länge som helst. Det här är en av de grejerna, och vi, som de som då vill bryta, disrupta den gamla makten, de ger sig på hur lanseringar ska se ut. Och där har vi ju sett några exempel på de som då lanserar ut. Ja, det har vi till och med pratat om, tror jag. Mm. De lanserar utan att tyckarna ska få komma in tidigt. Och de lanserar direkt ut till marknaden, full kollektion. Och de lanserar inte på de platser som man alltid ska ha varit innan. Så de prövar ju nya vägar fram. Och det, de som då inte är redo att göra det, för att de är ett bevarande av deras befintliga makt, de kommer åka på en propp. Och då kommer också liksom huret att förändras. Och då får Milano representera det gamla här nu. Och så är det nya scener som får representera det nya. Och de har inte credden riktigt än. Men de kommer ju få, kanske.
Absolut.
Ja.
Men det, jag tycker att det har ju vänts lite upp och ner även där.
Ja.
Från om vi tar Milano eller Paris eller New York. Som liksom, där har man suttit och liksom, historiskt sett,
yes,
liksom dikterat villkor. Jag tror att många också har liksom öppnat, liksom välkomnat det här. Alltså också varit tidiga och lyckats liksom väldigt bra. Men tittar man så att man liksom historiskt sett har dikterat villkoren, nu dikteras villkoren av oss.
Mm.
Alla. Mm. Vi alla är liksom...
Nytt game.
Ja, det är nytt game. Mm. Och då är det lite tvärtom. Då får man sitta vart man nu än, vilken stad man finns i. Mm. Och lyssna och liksom skanna, trendförutse för att kunna leverera på liksom kort varsel en plagg eller kollektion som ska konsumeras.
Ja, ja, men vad coolt. Jag släpper den där problematiseringsområdet nu, om maktskiftet då egentligen.
Jag har ju en ny hjälte i den här modebranschen.
Ja.
Jag känner inte till så många, ska jag säga. Då, men min hjälte nu är ju då Marc Jacobs.
Du har... Berätta.
Ja, för precis som vi pratade om i förra avsnittet, hade jag fått lyssna på Ray Kurzweil.
Ja.
Nu har jag faktiskt fått också varit och lyssna på Marc Jacobs. Och han var ju på samma då festival, han var också på South by Southwest, och han hade ett jätteintressant snack som hette då Fashion Designer in the Age of Social Media. Jag tyckte att han hade ett ganska spännande perspektiv med sig dit, för han var så att han var inte intresserad av att tekniken ska bli en del av tyget. Och han sa dessutom rakt ut att det här med liksom bärbar teknik och wearable tech inte alls känns då så intressant.
Mm.
Vilket också var liksom ganska så här provokativt just på en techfestival att yppa dessa svordomar.
Men det är ju lite kul, för det tror jag... Förlåt, att jag gör bara en passus. Jag tror att det där existerar ganska mycket i modebranschen, att de är extremer. Och att de driver sin punkt extremt.
Tycker han att det är väldigt starkt?
Ja, precis. Det är väl egentligen det jag säger då.
Vilket också är en del av skärmen i vad vi köper in i. Vi köper ju ett uttryck som vi vill ska vara starkt.
Och men jag håller ju inte med. Han kan ju stå där och tycka egentligen vad han vill. Jag tror inte han har en chans mot...
Nej, men han kom in på någonting som jag tycker är väldigt bra. Och som kanske leder...
Jag kanske inte ska dra mina slutsatser innan det blir klart. Bra.
För han, jag gillar också, han har ett exempel där också, att när modebranschen pratar om framtiden, då brukar allt sluta i silverfärgade kläder.
Precis. Fan, du tog det.
Och det säger det tillför inget nytt. Det här säger Marc Jacob. Det tillför inget nytt, liksom inget nytt perspektiv i det här ämnet, vilket är... Jag håller också såklart med i det. Men han pratade om någonting som är intressant. Som han pratade om tekniken i mode. Att använda den som ett sätt för vad designen försöker uppnå. Alltså att använda teknik för att då som designer kunna skapa snyggare outfits. Eller mer relevanta outfits. Eller sånt saker. Liksom, kläder som är lättare att ta på sig. Det är enklare att klä på sig på morgon på något vis då. Så det är lite hans det är lite hans spår i det här.
Och det, han har ju jättefina poänger. För vad han egentligen säger, det är så här, så fort vi då, för vi kliver in med ett litet perspektiv här, att vi ser vart samgifte ser fashion och tech, ungefär som på samma sätt som vi klagar på att varför vill du prata tech med mig och inte prata behov och beteende. Alltså det klagar framförallt jag jättemycket på. Så här, men varför vill du prata plattform med mig när vi inte ens har identifierat vilken affär vi ska ha och vilket behov vi ska fylla? Och han säger egentligen samma sak. Det är det han säger. Det är det jag hör åtminstone att du säger. Och han har definitivt en poäng i det. Och nästan alltid när man slår på liksom innovationskraven, givet att en förändring har skett, då startar det nästan alltid med intresset för materialet. Och man glömmer människan, man glömmer behovet. Men han har ju en mogen spaning. Han förstår ju att det kommer handla om behovet igen, givet att man att samgiftet där blir normalen igen.
Jag tänkte faktiskt också i det att på hans spår, på Marc Jacobs spaning eller på hans filosofi eller vad man kallar för det, så har jag letat upp två exempel som jag tycker passar in lite i hans världsbild.
Ja.
Som jag tänkte, jag tar dem med dig. Och så det är som två då gedigna fashion tech exempel enligt mig, men på Marc Jacobs spår. Och jag tänkte fråga dig lite, vad lyfter av de här två? Vilken av dem lyfter? Är du med?
Ja, är det ett matstest?
Det är ett matstest. Vi har haft det förut, vi har det igen. Mats, det finns ju då en svensk modebloggerska, kanske ska jag också säga entreprenör, Kenza, som har då ett märke som heter iRevel, eller man uttalar det, som då har skapat en high-tech-klänning. Som är då en datadriven klänning, eller då vad modebranschen skulle kanske referera till som coded couture.
Ja.
Och rent praktiskt så funkar det så att du går in i en app. Jag vet inte om det finns än eller om det kommer, men du går in i en app och väljer då vilket tillfälle du ska använda den här klänningen. Och därefter då lär sig den här programvaran, appen, lär sig av dina rörelser, din livsstil under en vecka. Den hämtar information om vart du äter middag, om du äter ute, om du äter liksom, hemma, hur du umgås med dina vänner, om det är mer avslappnande liksom, eller mer formella sammankomster, hur vädret är du befinner dig, och så via då en algoritm och skapar en skräddarsydd klänning som är då unik för dig.
Ja.
Så här ser den ut. Din klänning. Så här ser det ut.
My name is Kenza, and this dress was designed by my phone. I'm a fashion blogger and influencer from Stockholm and co-founder of Ivy Revel. I believe fashion amplifies your personality. It has the ability to really boost your confidence. But finding something unique to wear is difficult. It can be expensive or take a lot of time. Imagine a technology that is able to create custom-made designs for everyone. You install an app on your phone and select why you need the dress. The technology is able to learn from your activities. It understands what you love to do and where you love to go. It gets to know you a bit better. It translates all of this into a dress with a unique personal story to it. We've created Coded Couture, and it's revolutionizing the way we look at fashion. Magically, art and code working together. And soon, it's available for you.
Det var det första exemplet.
Mm.
Du förstår det exemplet?
Ja.
Perfekt. Det andra exemplet, det är då Levi's. De har då deras commuter trucker jacket som har funnits med ett tag, som är då byggd på den här Googles jacquard-tekniken, eller man kallar det för. Eller e-textil, eller interaktiva tyg, det vi pratade om lite grann förut.
Yes.
Och den är då främst avsedd för cyklister, som den har då en touchscreen på armen.
Ja.
Med USB som då finns uttag i den här jackan, så kan du ladda den. Och den connectar med en app i din mobil där du hittar all liksom funktionalitet. Och du kan då styra själv vad den då ska göra. För det är bara en, ja, det är bara en touchscreen. Så att du kan svara i mobilen, styra musik, läsa upp ett meddelande och så vidare. Och så här låter den. Hon pratar inte så mycket i den här, så det är bara ett fin musik som vi spelar upp. Jag tänkte att de skulle säga någonting, men det de gör, det är en cyklist. Mm. Det är uppenbart att det är liksom commuter och liksom där de försöker träffa målgruppsmässigt. Han cyklar, han tar sig på ärmen, det händer grejer. Chefen ringer och han liksom dismiss call.
Mm. Ja. Men jättebra. Ska jag välja en?
Vad lyfter Mats?
Ja. För det är ju Mats test.
Det är Mats test, ja. Det är ditt, det är för dig.
Det som kommer att ta, det är Levi's-grejen.
Mm.
För den fångar ett närmare behov som är konkretare, och du är villigare att investera de här 3000 spännen som det innebär. Nu är jag så här spetsig.
Ja, men du ska ju välja här.
Ja, så jag väljer den. Mm. Men med risk för att jag agerar inom mitt bias, för att jag själv då är redo, jag förstår funktionen där och jag har ett behov av den själv.
Mm.
För att det är ju en direkt osäkerhet att dribbla med telefonen, vilket man gör. När jag använder cykeln i min commute, jag har ju bekymmer med det, att jag kommer ju dö eftersom jag håller på att dribbla med Spotify parallellt. Och det representerar också vägen fram för mig. Det är någonstans det här vi kommer börja dribbla med såna här saker. Med samgiften som är fångat i ett behov som vi kan identifiera nu.
Ja, men precis. Fortsätt.
Men med det sagt så är det en applåd till Kenza. Jag tror ju att hon har valt att backa en startup då, gissar jag. Eller så är hon briljant utifrån att förstå att det är. För vad man försöker där, Det är mer det här vi pratar om, att man spexar och trixar med materialen och så vet man inte riktigt vad man ska göra. Så låt oss uppfinna ett behov, eller låt oss branda det lite hårt, och så tar vi de här grejerna. Vi tar AI, vi tar det här som liksom våra material är. Jag snuffar framför micken nu så att ni förstår. För att det kommer ju vara någonting i den linjen. Den är mycket mer innovativ, tycker jag, Kenzas klänning, än vad Levi's grejen är.
Ja, de definierar lite olika delar. Där är det mer som ett sätt i att skapa den.
Mm.
Alltså hur den skapas, hur liksom det individualiserade plagget.
Ja.
Den andra är också någon form av liksom, ändå funktionalitet.
Den är funktion, ja.
Och, ja, men exakt.
Och jag vet inte, nu körde ju min intro här och jag var lite så här. Efter jag hade gjort den så bara, fan, jag missar ju det här med modet. Därför att jag är så fokuserad själv på funktion, eftersom mitt bias är i funktion.
Mm.
Och det var ju mig själv jag pratade om där. Liksom. Jag var 55 och cyklade förbi Granlo. Liksom, så här. Och det där kan jag verkligen köpa in på då. Så jättebra test. Det representerar definitivt två olika tankelinjer. Den ena där du försöker lösa ett närtidsbehov precis här och nu genom samgiftet, och den andra, Kenzas, som är mer innovativ. Det leder mig också fram till en grej som jag hade här i mitt egna protokoll. Modet nu bygger väldigt mycket på individualism, som är ett samtidsfenomen, en attityd som vi har haft i samhället nu under några år. Samhället har en tendens till att fungera i någon form av pendel. Så responsen mot individualism kommer ju att vara grupp. Det kanske redan är det. Så kommer det representera, har Kenzas klänning en plats i ett samhälle som är mindre individbaserat?
Mindre individbaserat?
Ja, och mer det vi tillsammans grejen, att den rörelsen kommer.
Alltså den hela idén känns det som att den bygger på den här liksom personaliseringen. Alltså det tech och det teknik så erbjuder faktiskt, det är unika, din upplevelse.
Ja,
och din filterbubbla.
Jag ska försöka precisera om det en gång till. Det var någonting som hon sa, för det driver ju väldigt mycket kring fashion. Din dröm om att förverkliga dig själv och ge uttryck i ditt personliga uttryck då, det är ju en jättestark driver i mode. Det är därför man inte vill att alla ska ha likadan jacka. Och så känner jag även jag då, som är omode, att jag vill inte kanske att alla ska exakt. Och då funderar jag på, kommer samhället fortsätta den riktningen? Och om den inte gör det, hur ser modet ut då? Då är det så här, hej, vi har ju likadana jackor, och så blir high five på det, för då representerar det det schyssta normuttrycket, att man då inte ska sticka ut helt plötsligt.
Nej, men exakt. Det är ju jätteintressant.
Ja,
det
kom, kan ju... eller, jag vet inte, jag bara ramlar in i någonting.
Nej, men säg att den här tekniken, ja, den spottar ur sig två identiska klänningar, eller en ju... klänning och en frack, och så får du hitta din framtida partner i modern...
För det, ja, jag vet inte. Jag startar någonting som jag inte kan sluta. Nej, men
det, det är inte så, vi vet ju inte vart det tar vägen.
Nej.
På något vis. Men det som jag tycker är liksom spännande i båda de här. Jag trodde du skulle säga välja Kenza.
Ja.
Men, ja,
men jag är ju över 40 nu.
men på något vis i de här också. Båda definierar någonting nytt. Just för att tidigare kanske då... framförallt då jag som mer kommer från liksom reklambranschen. Mm. Och den sidan, marknadsföringen. Att mode har använts som ett, liksom, ett lager... kanske nästan till och med på slutet för att marknadsföra den här produkten som jag tagit fram, för att marknadsföra den här tech-produkten.
Yes.
Och nu det är liksom, jag vet inte, jag vill inte liksom ta vi liksom Apple Watch.
Mm.
Nu kanske de har liksom lyckats här. Mm. De har definierat något nytt, men det är ändå liksom för mig fortfarande en kul leksak med då att är det Burberry eller Hermès eller vad säger man, i själva bandet då? Alltså liksom att man ändå adderat en modebling på en pryl, för att det är så man skapar en attraktion till det här liksom objektet, och båda de här på något vis kommit bortom det, vilket glädjer mig.
Men där har du
det blir någonting mer.
Ja, för det är den gamla regeln, ska jag säga.
Mm.
Det är den regeln vi befinner oss i just nu, om man säger så. Mm. Man gör en brand association på något sätt då, som ska generera ett acquire, och nu använder jag mina liksom termer, till affären.
Men de skapar ett användarvärde.
Ja.
Alltså, för det är ju någonting nytt. Alltså UX i modesammanhang är ju nytt, tycker jag. Det är ju jättespännande. Alltså user experience, upplevelser och användarupplevelsen, oavsett om det är tillverkningsstadiet som vi hittar i Kenzas exempel, eller då i liksom själva användandet, att inte bli alltså en jacka som hjälper dig i trafiken när du cyklar.
Ja, men då alltså, ja, nu har jag fått lite mer reflektion flera gånger under hela mitt yrkesliv. Så när det har kommit en sak, när det har kommit ett nytt beteende eller en ny teknologi eller någonting sånt, kopplat till Kenza som du visar, så har jag haft så här, vad fan, det där är väl, de har ju bara tagit det där och det där och det där. Väldigt mycket kring Apple-produkterna. För att jag sitter i mitt teknologiska bias själv. Så jag vet att jag pratar om beteende, men jag sitter i mitt tech-bias. Så att jag tänker bara på det från... Så Kenzas idé tycker jag inte är unik. Jag förstår innovation. Jag uppskattar tankehöjden. Men så här, bara fan, det är bara ett litet light samgifte. Och många gånger har jag gått bort med. För att jag inte sett attraktionskraften. För jag förstår den inte. Jag förstår inte Kenzas målgrupp. Och det är lite coolt. Att jag gör så mycket fel.
Ja, men det är så vi lär oss.
Ja.
Som man bor...
Ja, men det är lite så här.
Exakt.
Fan, jag såg det liksom inte så här. Och jag sätter väldigt mycket värde på att själv se flipparna och själv se. Så jag blir så här, satan.
Men skulle man dra någonting ur de där mer än vad vi har gjort, kräma ur ännu mer ur dem, så tror jag också att vi kan hitta någon form av definition eller en avgränsning i vad är liksom fashion tech och vad är inte fashion tech. För det tror jag också reder ut många liksom frågetecken i vart det ska ta vägen någonstans framöver.
Yes.
Vad är ens det vi pratar om då? Och då om man tänker då fashion tech-bolag versus teknikföretag i någon slags liksom modevertikal, ansats på mode, även som ett lager.
Mm.
Att ett teknikföretag kan göra en produkt som man då använder i modets värld. Mm. Att man tar en produkt och så kan man använda den som en accessoar eller vad det nu är för någonting. Och det är då ett teknikföretag enligt den här, då, om man ska leka med den definitionen. Ja, men medan då ett fashion tech-bolag tänker, liksom, de tänker om helt liksom, hur vi... Ja, hur vi shoppar, hur vi betalar, hur vi designar, som i liksom Kensas fall, hur vi byter, hur vi återvinner, ja, och så vidare.
Och vad jättebra. Du är ju jättebra. Nej, men det är bra, för här bryter vi ju. Du hade ju verkligen en representation av de här två olika här nu. Och du såg att jag torskade dit på tech-grejen. Det var det jag gjorde.
Men jag ser framför mig de här, det är ett par jeans med ett så här, ett bältesklipp för din telefon, och så är det liksom fashion tech, vilket det inte är.
Nej, och det är det som är så coolt. Och när jag egentligen gjorde min egen lilla dröm här framåt, så då var det ju, det var väldigt funktionsbaserat, och det enda som jag kunde göra och koppla till som skulle vara fashion och tech, inte tech och fashion, det är så här, någon mönsternedladdning som ungdomarna håller på med. Och det är ju så här, det är ju egentligen Kensa som jag beskriver där då. Det är ju, och det är ju där magin kommer ske. De kommer ju att göra en funktionell sak. Det är starten, det är UX-grejen. Alltså det är basen för att du överhuvudtaget ska kunna få komma till marknaden för att prata. Självklart kommer det vara så här solcellstyg eller något annat. Det kommer sitta ihop i ett fungerande ekosystem i livet. Men modedimensionen på det, det kommer ju vara det som Kensa står för här. Mm.
Den där magin som ska deras, den här innovatören.
Jag har ju inte. Jag har ju inte i mig. Jag är bra på så mycket annat, Andreas, men inte det där. Ja, det var kul. Det jag egentligen ser, det är att om vi ska extrapolera det lite grann, det är ju AI är ju en central del av vårt liv redan nu. Algoritmer är en central del av vårt liv redan nu. Så det kommer ju vara någon dimension av det. Och så sen så kommer det vara någon dimension av materialen som då blir intelligenta. Och vi kommer kunna ha interaktion och sånt. Men liksom det är ju inte speciellt innovativt. Vi ser ju det redan där. Så det här som då Kensa säger, även om det inte handlar om individuella uttryck, så kommer det vara inbyggd intelligens kopplat till personalisering i plaggen på något sätt då.
Ja, men absolut. Ja. Och som vi också vet hur de här stora liksom modehusen arbetar med, att man skannar av liksom Instagram för att se vilka färger folk lägger upp på sina kläder. Ja. Och så vet man, ja, vi ska tillverka, det ska vara liksom turkost i år. Och så är man snabb och levererar det kring det behov som alla vill.
Men en sak som bryts sönder då, det är ju den här formen för hur det har funkat i övrigt. Det är att någon dikterar, alltså om du tar liksom förändringskurvan, nu visar en kurva framför micken, så har du ju innovatörer och early adapters, och så har du första delen av marknaden, så har du sista delen och så har du laggards. Den plattas nog ut, det bygger liksom på det industrialiserade sättet att distribuera saker som... Man går till marknaden på hela bredden direkt. Mm. Och det där som du sa, att man skannar av marknaden, man ser att det är beige. Beige verkar ta sig liksom i ånge. Och då är man snabb time to market på ett plagg där. Mm. Det tror jag kanske kommer vara närtid.
Du nämnde något intressant inledningsvis också. Det hade vi kanske inte hunnit slagit på här. Men det här, är det mode som speglar samhället, sa du va?
Eller är det tvärtom?
Eller är det tvärtom?
Ja.
Och i det fallet då, om vi just tar det exemplet och lyfter ut det, nu är extremt, så kanske vi inte kan göra det här, men vi gör det.
vi får bestämma själv.
Men då speglar ju på något vis, jag vet inte vart jag ska komma där, men om man skannar av det här.
Ja, då är det ju snarare att samhället...
När modet speglar samhället.
Ja, precis. Ja,
rakt
precis.
Av.
Ja, och det är ju en aspekt av modet. Och det är ju framförallt den mer monetära delen av modet, om vi tänker oss H&M, som ska gå till bredden. Som ska gå till marknaden på riktigt. Men dikterarna, det som då jag säger är Milano, de här 15 personerna som allt mode har kretsat kring, de vet ju inte om de får vara kvar. För det är inte säkert att det uppstår så, för det är ett industrialiserat sätt där de som har mest makt får visa för de som, och så får de cred kring deras 500 hangarounds, som i sin tur är influencers kring sina en miljon hangarounds, alltså influencer marketing då, som egentligen, jag gissar, har gått igenom modet hela tiden. Det tror jag plattas ut. Och så sen så har vi en annan liksom disruptor i det här, och det är ju att våra livsstilar diversifieras. Att vara liksom, att ha cred i diktbranschen i Ånge dikterar ett visst typ av mode, och då kommer tillgängligheten för det modet inte dikteras av Milano längre. Alltså så här, subkulturer blir den nya normen, och då kommer det också reflektera modet. Jag vet inte.
Det går ju, känns ju som att det går lite dit som det ser ut nu. Det här kan ju vända. Men just det är ju jätteintressant, tycker jag. Det här liksom geografiskt betingande modet som, som vi såg, om vi gör liksom, återigen en referens tillbaka till den här Kensa och den här som känner vart du befinner dig någonstans. För det handlar ju också om kanske om tjocklek på tyg. Det handlar om liksom, många olika liksom, attribut som gör att det här är, liksom, passar den här geografiska området bättre än någonting annat. Om vi ska prata funktion till liksom perfektion.
Ja. Och så sen så kommer ju reglerna för hur man är en influencer aldrig egentligen ändras för Homo sapiens, tror jag. Det är bara så. Så den som då har den mest coola klänningen som då är personaliserad och är individualiserad och är algoritmdriven, den kommer ju ändå ha sin påverkan i sitt sammanhang, och då kommer andra vilja kopiera den och kanske köpa det mönstret då digitalt. Får jag langa in en till?
Ja.
Dina två exempel saknar en sak som jag tänker på själv. Och det är hur stark communityn kan vara. Som att bygga egna möbler i Sims 4 är ju skitspännande. Kan man... så här, hur kommer den in? Hur ska du kunna skapa ett plagg som känns kul och gå till marknaden med den utan att du kan material? Så här, jag är tillbaka till att jag ska kunna ladda ner ett Kjellander-mönster, liksom. Någonting som du har suttit liksom i Brumflo och tänkt på.
Nej, men vad heter den? Säg, nu vet jag, förrätt om jag säger helt fel. Heter de Etsy, det här där du gör t-shirts och grejer, alltså, som ändå liksom har demokratiserat tillverkningsprocessen, att vem som helst kan skapa, skapa vad som helst.
Ja. Det är egentligen det jag är ute efter, fast en digital dimension på det. Inte att man använder ett lite digitaliserad ändpunkt av en fysisk grej. Jag vill egentligen kunna klicka här på mitt jeanstyg på armen, precis där jag punchat bort chefen som har ringt då, och ladda ner ditt mönster och ditt snitt och ditt utseende. Och du kanske bara släpper tillgång till det här mönstret bara i 10 stycken, bara för att du vill att du ska driva exklusivitet, eller jag vet inte. Det kan kanske vara så, när vi ändå har intelligenta tyg, tänker jag. Jag vet inte.
Absolut.
Ja.
Men kan du, för du pratar ju också om liksom mycket om, du har nämnt liksom Milano flera gånger här. Kan det, som är mycket av de andra temana och ämnena vi har pratat om, ske en förflyttning, kan då, om vi tänker att alltså Silicon Valley som det nya Milano i diktera villkoren.
Ja, men är det så? Eller kommer en geografisk plats överhuvudtaget ha någon relevans när samtalen sker i som kanaler som inte är bunden till regionen?
Jag skulle vilja säga att om man pratar liksom disruption i det, att den förflyttningen skedde i ska vi säga, lanseringen av Instagram. Där förflyttades makten från Milano, Paris och New York till Silicon Valley, eller till Silicon Valley, just för att, jag vet inte om Instagram sitter där. Jag förutsätter det.
Ja, jag förstår.
Som liksom, där Instagram liksom var det perfekta giftermålet, just för att den är liksom så starkt fotobaserad och mellan...
Och livsstilsbaserad.
Och livsstilsbaserad, med liksom mode som verkligen bygger på liksom starka visuella bilder.
Men kan det
bilder,
få någon ny regel då? För nu pratar vi ändå så här gamla reglerna för hur mode ska existera. Och det är ju också, det är ju att gå till marknaden jag vet inte, jag försöker hitta en struktur. Finns det någon ny regel kring mode som gör att det blir en flipp och vi aldrig någonsin hade kunnat tänkt att det skulle kunna vara på det här sättet? Jag tror jag letar efter distributionen.
Ja, alltså för mig så känns distributionen i förflyttandet liksom av den här makten.
Ja.
Och att det faktiskt redan har skett. Att modet gick från att vara liksom kanske då exklusivt eller att några dikterade villkoren till att det är öppet och det är inkluderande som mm. så mycket annat redan är med hjälp då av på internet. Mm.
Jag köper det. Och den disruptionen tror jag redan har sett och sen har vi inte sett hela konsekvensen av det. Jag tänker på Daniel Wellington som ett exempel som klocktillverkare.
Ja, från Uppsala där. Ja, var de tror jag. Eller är de? Jag tror de är från Uppsala. Eller Uppsala baserad. Jag är osäker, men skulle jag gissa på en stad i Sverige så skulle jag säga Uppsala.
Jag är jätte osäker nu. Men jag tänkte ta, med en reservation för att jag inte vet vart de kommer ifrån, så vet jag åtminstone om att de har hittat ett sätt att ha en konversation med sin målgrupp. Ja. Och man känner sig väldigt sugen då att lägga upp ett foto på när man har en sån här klocka på sig. Och det har liksom, och så då får de in communitybyggandet. Mm. Alltså, jag letar efter den. Jag är fast i det här självtänkandet att det ska finnas en nätverkseffekt inbyggd i affären oavsett hur den ser ut i framtiden. Mm. Just eftersom det är en sån stor del av social. Mm. Och det har de lyckats med.
Ja, och de bygger in. Och de är ändå kanske av de aktörer som ändå liksom har förstått, om vi ska addera något form av typ varumärkesperspektiv på det hela. Att inte bara då visa själva produkten utan hela liksom storyn kring sammanhanget, produkten. Ja, sammanhanget och bakom kulisserna och det liksom modellerna och allting som liksom skapar sin del av den här storyn som då är som har liksom förlösts av Instagram.
Ja, det var de som har förstått. Det gick inte att langa det där. Det formatet existerade. Den regeln existerade inte innan. Och bakom dem går det massor med andra brands, eller det kanske går andra framför. Det är ju min dåliga observationsförmåga på mode som gör att jag inte har något annat att prata om. Men det finns en svensk klocka som jag då försöker få min kära fru att köpa till mig nu, fast den är dyr. Och det är ett svenskt märke. Vi bara langar varumärken här utan disclaimer. Så här. Men det är Kronaby som då är en funktionell sak. Som jag ska visa. Jag vågar inte röra datorn för då förstör laddningen. Men det är alltså en intelligent klocka, fast det är med en klassiska urtavlor. Som surrar till lite grann om du ringer, som är ett prioriterat av samtal. Den kan visa min aktivitetsräknare, fast det är då en gammal, liksom, just det. Det ser ut som ett klassiskt ur då. Och de hade aldrig kunnat lansera det här om de inte var social först, liksom, tror jag.
Nej.
För att Wellington och andra varumärken har satt huret för det här.
Just det, men de har byggt upp en bra story.
Absolut.
För det är den delen också, där, att hitta den här liksom direktkontakten.
Ja.
Fast de här är så pass viktiga.
Jag är då målgruppen här, för här har ju mer funktion. Här har ju det här liksom att det är ett intelligent tyg eller vad det nu ska vara som kan tajta till liksom luftflödet eller så här. Det som jag då skulle köpa in på, men som det absolut inte är en driver för mode egentligen. Det är mer min målgrupp som vill ha funktion.
Mm. Du, apropå funktion då, vet du vad jag hittade för någonting?
Ja, nej.
Det här är en holländsk designer som heter Anouk Wiprecht, som har lanserat en smoke dress. Mm. Typ om du är på klubben och någon kommer fram som du kanske inte vill liksom prata med. Mm. Då trycker du på, alltså, på en app eller hur det nu fungerar. Ja. Så blir det rök runt omkring dig så det försvinner.
Ja,
det är så här bläckfisk.
Ja, jag hör dig. Jag skulle ju... Ja.
Är det fashion take, Mats?
Ja, det är ju framförallt det är fantastiskt kul.
Men det är också, jag tycker det är en av de här liksom, nästan lite såna gimmicks som gör att många liksom, alla, och jag pratar om mig själv, liksom, rynkar lite på näsan eller, när man hör då liksom, fashion take. Mm. För det är de här alltså, som det kanske skrivs om när det är någonting som är mycket mer intelligent och inbyggt kopplat till liksom, till återvinning eller biologiskt nedbrytbara kläder och sånt som verkligen skapar liksom skillnad på något sätt.
Men där har vi ju, jag gillar det för att jag gillar hela idén med rök bakåt när man hamnar i trubbel. För det gör man ju i armén då. Så det där har ju varit stående skämt länge då, framförallt från lumpen till inne. Bara rök bakåt och så drar man för att man hamnar i trubbel. Vi har pratat om några saker. Vi har aktivt undvikit två saker egentligen. Och det är ju hur ekologi och hållbarhet reflekterar hela fashion-grejen. Och det kommer den göra som en jävla slägga, såklart. Där finns det ju redan etablerade, nu, alltså om vi tar nu-spaning då, där finns det ju redan etablerade liksom tankeområden kring biologiskt nedbrytbara kläder och liksom överhuvudtaget tagit in ekologi i det.
Hur du färgar dem så du inte ska ha ett så stort liksom, carbon footprint.
Och det där är ju liksom, även om det då är behjärtansvärt, så är det ju en trend som kommer bli någonting som blir mycket mer norm sen när så ekologi ingår ju i hållbarhetsbegreppet. Och hållbarhetsbegreppet kommer ju vara en nya normal. Vi kommer inte ens reflektera det. Vi möjligtvis, som vi har pratat om innan, så kommer vi tänka att, vad fan, har du liksom 18 jackor? Hur fan tänker du? Alltså, vi har en attityd som gör att vi får de här 10 plaggen, tror ju jag själv då. Och vi ser det redan nu i framförallt funktionsbrands, där de skär mellanhänder, går till marknaden snabbare, säger att, hörru, den här skidjackan, den är inte bara en skidjacka. Du kan faktiskt ha den när du är ute och promenerar också. Du ska inte köpa flera olika plagg när du kan köpa ett plagg som du kan använda till massor av. Alltså, att gå ut med det i sitt mission statement, det tror jag blir den nya normen. Vi kommer inte ha...
Skitintressant.
Jag tror det.
Ja, verkligen.
Så vad jag egentligen säger, det är extrem bomullsproduktion med industrialiserad logistik tror jag inte hör till vår nya norm sen, för att det då finns en koppling mellan vårt klimat och hur många tröjor vi köper. För det är inte en hållbar affär. Hur än vi vrider och vänder på det, så är det just nu inte en hållbar affär. Så det tror jag är en regel som vi får räkna med. Men att vi kommer vilja fortsätta ha individuella uttryck, alla Kensa. Ja, men där är jag ju, det tror jag ju att vi kommer vilja göra.
Jag tror också att just kring den delen, hållbarheten, att det blir en liksom nödvändighet, om vi tänker liksom till att vi blir en miljard människor till 2030 eller tidigare. Hur ska vi kunna förse alla människor med det här? Att det blir ohållbart i att ha en liksom, jag vet inte vad man har för liksom return rate, alltså folk som skickar tillbaka kläder också. Vilket också bidrar till... jag upplever det, jag har läst en siffra någonstans, jag vet inte om det stämmer, men så det får du ta med liksom, sanning med liksom modifikation. Men säg att den ligger kring kanske 40%.
Ja, det är inte...
Jag vet inte, jag läste det, det kan man googla själv och kolla. Men någonstans att det på sikt är ju också ohållbart.
Ja.
Så kan vi inte ha det.
Nej, den är inte en cirkulär. Den är till 60% inte cirkulär, om vi ska prata cirkulär ekonomi då. För det innebär ju att noll avtryck i någon form av dimension inom vårt ekosystem här på Tellus ska ha påverkats av affären. Det är cirkulär ekonomi. Mm. Och har man inte 100% exakt tillbaks till fucking jävla bomullsplantan. Mm. Jag måste svära för att jag ska få effekt där.
Då är det inte skärper vi oss.
Ja, sorry. Nej, så det har vi ju aktivt inte pratat om, men det blir en regel, va?
Ja.
Den är hållbar, den här hela grejen.
Ja, med liksom de här Patagonia och de här företagen som går längst fram där.
Ja.
Så det tror jag absolut.
Så jag har några punkter kvar. Mm. Jag känner att vi börjar komma mot ett slut här.
Jag tror det.
Så några som jag hade med mig, som vi har liksom tagit. Det är så här, jo, det sker innovation direkt, det kommer nya material och kungahusen köper plaggen först, och då har jag verkligen letat från år 0 och framåt. Som då gillar att spendera tid i historien mycket. Vi bröt lite grann i reflektion av samhälle, eller om det var vice versa. Ja, men jag tror att det är, liksom, det är lite ge och ta där. Influencers kommer alltid vara dikterande i någon bemärkelse och sätta en ny trend. Men jag tror att man kan gå till marknaden betydligt mycket snabbare, precis som du sa. Så här, man ser att beige tar sig Ånge, då langar man beige till Ånge. Sen om det är mönster, om det är bomullsdistribution, det må vara hänt. Liksom. Och så letade jag efter prognoser från förr. Så här, när någon har gjort spaningar framåt på nästa omgång mode och har inte hittat...
Spännande.
Och det var ju där jag gjorde samma observation. Det blir alltid något form av silverplagg när det liksom, bara man adderar 20 år från när som helst någonsin. Så 40-talen, då är det så här, när de tittar på 60 och 80, då är det silver. Och det är ju aldrig någon som har klätt sig silver någonsin. Liksom. För vi har ju en tendens att rotera runt samma mode med twist, med intervall.
Jag såg någon sån här gala. Mm. Det var något museum i New York som hade någon på temat liksom mode och kläder.
Ja.
Då hittade vi liksom där på röda mattan Kanye West i en liksom jättesilvrig tröja.
Men då är det nästan, det är bara extremer. Om vi pratar om någonting som man tar på sig när man ska ut och rasta hunden i Säffle. Det är sällan silver. Med reservation för att jag inte vet det extremlokala modet i Säffle just nu. Sen tänkte jag på det här med den här spetsigheten som de har. Normbrott versus norm. Mm. Som modehusen har en tendens till att alltid vilja gå precis tvärtom. Alltså som Marc Jacobs, han langar upp någonting som är kontroversiellt och har en konversation om det. Det är samma sak med modet. De langar upp någonting som är kontroversiellt för att ur det ska man bryta ut någonting som blir normmode. Det tror jag kanske kommer... Det är liksom en regel som har med oss att göra för hur man ska kunna prata, skapa ett samtal. Jag vet inte, det verkar ha funnits i modet jämt.
Mm.
Att de är lite oortodoxa.
Verkligen.
Det blir väl kvar, va?
Det tror jag.
Får det stanna?
Det måste nog det.
Ja.
Men sen vem som dikterar vad som är det nya eller vad som är det normbrytande, det är nog inte de modehusen, tror jag, utan det är...
De är borta.
De är på Instagram.
Ja, jag har redan berättat för dem. Jag drog lite mail på måfå till New York och till... Ja. Jag vet ju inte ens vart de ligger, som du hör. Så jag vet inte. Sen tror jag, så vill jag också diskutera det här. Kommer man kunna alla Sims-möblerna? Kommer det bli åt det hållet? Får vi till... För det finns i communityn, så finns det nätverkseffekt som är dikterande för vad som tar sig in i digital egentligen. Så kommer det behöva bli så. Open source-tyg. Eller liksom sådana saker då som gör att du kan få uttryck för din kreativitet. Alla Etsy, fast det blir en digital dimension av det då. Och det känner jag kanske borde bli åt det hållet.
Mm.
Sen vet jag inte riktigt hur det ser ut. Men det kan ju vara det här med nedladdade mönster och...
Ja, men precis. Och det är lite spännande också, för det känns som det är trender och lite mottrender. För pratar vi den här återvinnings- eller hållbarhetstrenden i den, där är det snarare så att det går mot att du ska ha liksom, plaggen längre. Det får inte gå för enkelt, det ska inte gå för snabbt.
Nej.
Det ska vara liksom, du köper den här jackan som är kanske dyrare.
Och, eller du lappar den dessutom kanske snart.
Ja, och med alla de här fiffiga egenskaperna så håller den sig så. Och det kanske kräver också att modet behöver bli långsammare för att man, om man tänker liksom i övrig teknik hur man jobbar, att du ska kunna liksom, ja, men iterera och komma på nya och bättre versioner. Och det känns inte som att den cykeln, att det kanske går för snabbt för att du ska hinna få med allt det här.
Ja, för du har inte en plattform och en kanal längre. Det finns liksom inte, det finns ingen rotation, en pågående stor rotation som dikteras av tre modehus.
Just det.
Den är borta liksom, så därför det är inte säkert att du får inte känslan av att, jag vet inte, hur flytet av modet går. Det kan jag inte riktigt säga det. Och det är massor med variabler i det. Det är dels utplattande av mainstream. Det är dels att det inte är tre som dikterar och rullar ut längre. Det är dels att alltså communityn kring att kreera själv och ge egna uttryck liksom kanske växer. Det är dels att algoritmen kommer ju för fan langa olika färgkombinationer varje dag. Så att det kommer kanske vara svårt. Och när vi sen om några sekunder har intelligenta material, så att du faktiskt till och med kan sitta och programmera fram en ny funktion i min jacka. Att den kan lägga in värmare helt plötsligt bara genom mjukvara. Mm. Inte vet jag om det kommer gå, men om
jag jag hackar dina jeans.
Det kan ju bli lite spännande att de blir transparent. Då, så här.
Ja. Alltså, jättespännande.
Fan vet du, Kjellander, vet du, när jag är busa igen.
Precis. Ja. Men vill vi sammanfatta detta? Eller har du någon grej du vill...
Ja, jag har en grej kvar.
Ja.
Och vi har varit i det. Och vi var inne i sammanfattigt läget nu.
Ja.
Men vi letade efter disruptionen, som då är egentligen någonting som vi klurar med, som vi missade förra avsnittet då på lyxen, men vad blir disruptionen? Det är ju egentligen det vi pratar om hela tiden. Men om man ska ta en grej då som kan vara disruptionen, det är att vi får, om vi får för tuff klimatkris, då kommer behovet av att uttrycka sig själv individuellt. Vi kommer sänkas i Maslows behovspyramid om vi har otur. Och då kommer behovet av modet minska, eftersom det är en dimension som jag tycker då, precis som du sa, uppstår i självförverkligandet. Först kommer käket, sen kommer moralen, eller vad man nu ska säga. Man har inte tid att oroa sig om saker som ligger i självförverkligandet när man är otrygg, eller att man inte har fått mat, eller att man... Så är världen där, då sker inte det som vi tror när vi nu tänker i tangentens riktning.
Det är väl det, och det tycker jag är jättespännande, och jag tror verkligen det, för den kommer ju utifrån, den kommer inte från modebranschen, och den kommer inte komma från teknikbranschen. Det här är vad vi ser framför oss och liksom, vad vi läser om i liksom, våra liksom, tech-tidningar och modetidningar som vi läser, så att den kommer från en annan, någonting helt annat håll. Så att det, jag tycker det är en jättebra spaning.
Vill du, har vi behov av att sammanfatta?
Några grejer som jag känner bara så förtydligande i det, som jag känner i liksom, halleluja, nu har jag förstått mer av liksom fashion tech. Tekniken blir liksom inbäddad i saker vi bär varje dag.
Ja. Och vi tänker kanske inte ens på den.
Nej, det är den delen, no UI, alltså inget gränssnitt, osynlig teknik, precis som din klocka som du hade satt på önskelistan.
Subtil,
där. Ja, liksom. du ser den inte. Kundcentreringen, givetvis, kommer liksom
fortsätta
finnas kvar. Öppenheten är nog starkare i hur man liksom bygger sina varumärken och bygger sina stories i alla former av kanaler för att liksom skapa en känsla av det här varumärket.
Och då vi pratar verkligen från den här punkten och framåt nu. Inte i den där knepiga 2030, men jag håller med dig, jag skriver under på allt hittills.
Ja, men exakt. Och en grej som jag tycker är intressant att koppla tillbaka till själva liksom beteendet är att tekniken är ju ändå så pass liksom snabbare än själva liksom beteendeförändringen.
Ja, det är det.
Så det känns ju också som en ganska liksom behaglig, långsam resa, även om man läser om alla de här startupsen. Ja. Det känns som att det måste finnas någon form av social acceptans och liksom en
ja, men modet kan ju inte springa fortare än vad beteendet kan. Alltså, även om vi då innoverar med rök bakåt klänningen och Kensas algoritm sådär. Och så tror jag ju på den, om man lägger på då att subgrupperingen, det vill säga att vi inte har en väldigt bred mainstream längre, utan massor med subkulturer kommer också då reflekteras i vårt mode, tror jag, väldigt mycket. Det tycker jag det gör redan idag. Antingen är du en skater eller så är du en hiphoppare. Du är ju lite av en hiphoppare fast du har fashion. Ja, nej, det är du inte.
Ja, men det tror jag. Och så definitivt hållbarhetsaspekten.
Ja, den kommer inte undan.
Den tror jag är, och det är den som du beskriver också som någon form av disruption.
Ja, och det är en tråkig disruption jag pratar om där. Det är ju att vi håller på att knäckas av den. Och det har väl med min klimatångest att göra mer än det, kanske att det blir den disruptionen.
Det är en ganska tråkig liksom, avslutning på avsnittet.
Ja, jo, men ska vi ha en rolig avslutning?
Ja, då vill jag ta den här, det är kanske inte direkt mode, men den här Speedos-dräkten som han, Michael Phelps, tog hem. Liksom. Mm. Var det sju, typ, det var någon 7 OS-guld. Ja. Det här var i Beijing.
Ja.
Typ,
ja, när var det då?
2008, säger vi. OS, som förbjöds. Den var ju extremt bra funktion, för den byggde upp liksom luftbubblor i plagget som gjorde att han liksom flöt upp lite som en kork och tog guld. Den förbjöds. Det var ju liksom en form av funktion som var för bra.
För den var, det var liksom en egenskap då som uppstod där som inte var schysst.
Precis. Den är lite kul.
Det kanske är därför mina skjortor putar. Det är mina kallingar helt enkelt. Jag skulle vilja avsluta med att lyssna på Sanna Grannas som vi intervjuade, där hon med betydligt bättre glasögon spanar framåt, så får vi njuta av en intelligent kvinna som samgifter precis allt det här som vi pratar om. Och innan vi lyssnar så skulle jag vilja tacka er som har lyssnat på det här avsnittet, tacka Great Space, tacka Gustav för låten, jag vill tacka dig Andreas.
Tack Mats.
Esatto, Gullersgrupp och våra fruar som står ut med oss.
Ska vi också yppa nästa avsnittsämne?
Ja.
Där vi faktiskt tänker oss avhandla maten i någon form av digital framtid?
Jag är ju en extrem konsument av kalorier, så här kommer jag vara stark. Jag tror att jag ska ha en låsning nästa gång och bara prata keso. Jag känner att jag är inne i en kesoperiod. Ja, jag släpper det där.
Men medan Mats äter keso, så tack för att ni har lyssnat. Vi hörs. Ha det gott.
Hej.
Jag heter Sanna Grannas och har startat ett varumärke som heter Runa of Sweden, som mynnades i en idé om ett nytt sätt att uttrycka sig. Så det var så det började. Jag hade en önskan om att det här uttryckssättet skulle finnas. Jag hittade det inte, så då skapade jag det och passade på att bygga ett varumärke, som sagt, runt det. För mig då så är det ett varumärke som bär på arv och historia, men också berättelser från området Höga Kusten där jag kommer ifrån. Och det bär också på en ambition om att hjälpa människor att få uttrycka vilka de är och göra ett avtryck i världen. Jag tycker att det skulle vara ett roligare ställe om alla gjorde det de tyckte var kul. Vad är modet? Det är någonting... Ja, det förändras hela tiden. Just nu så händer det, som alltid, händer det mycket grejer. Modet som jag ser just nu, det är att cirklarna eller säsongerna, till exempel i modebranschen, ändras. Det är folk som försöker att rebella och bryta dem på grund av det som har hänt i alla andra communityn, att vi ville ha snabbare tid från idé till marknad och vara med och påverka. Så det är en sak, tänker jag. Ja, varför det är rebeller, så mycket rebeller i mode? Ja, varför är det det? Varför vill jag vara det? Om jag börjar där så tänker jag att min önskan var att utforska ny mark. Och ser man det på så sätt, så är ju det vi gör i alla andra områden nu också, eller egentligen konstant. Och då är det ju naturligt att det också sker i modebranschen. Hitta nya vägar att uttrycka sig, men också nya vägar att lösa hållbarhetsfrågor som också ligger under kategorin mode. Ja, så både praktiska saker, men fåfänga aspekter också. Modet 2025 eller 2030, så hoppas och tror jag att vi kommer se färre. Vi kommer se en annan typ av konsumtion. Vi kommer se plagg som bär på olika typer av funktioner. Ändra tech-funktioner så att materialet besitter olika egenskaper som gör att det kan användas på ett mer flexibelt sätt, eller att det lever längre. Och en annan aspekt kan vara att man jobbar och har utvecklat material som till exempel är nedbrytbara, eller nedbrytbara, så att de kan försvinna och göras nya, för det är ett problem idag. Och sättet man löser det på idag är att många varumärken jobbar med, de har som egna second hand butiker, eller det kommer upp nya coola varumärken som de patchar gamla varumärken istället för att hitta på nya kläder, som en protest eller ett statement, tänker jag med det här. Så det är en sak. Sen tänker jag också att plaggen bygger på, hjälper oss att kommunicera med andra saker vi har hemma, eller andra personer runt oss. Ja, om tech och fashion kommer sitta ihop, det tror jag helt säkert. Det är ju det vi ser smygande nu, om man tänker. Nu är det ju mest gadgets som klockor och sånt som är gjort av metall eller bär på någon form av funktion där man integrerar det. Ja, Apple Watches och alla de här klockorna har ju varit ett exempel. Och sen ser man Kronaby, ett nytt svenskt klockvarumärke som jobbar med det här på ett mer... som har ett annat designuttryck. Det ser inte ut som en tech-gadget, utan det ser ut som ett smycke eller en accessoar. där man har byggt in det. Så jag tror absolut att det kommer vara en och samma sak, ett obligatorium. Ja, hur digital har ändrat modescenen? Jag var inne på det tidigare, men jag tänker att en sak är ju att vi har höjt kraven på att få vara med och påverka vad det är vi har på oss. Vi vill veta, dels så vill vi att det ska finnas en transparens. Så vi vill se vad plagget har tillverkats någonstans och hur det har färdats från A till B. Och hur företaget tänker i hållbarhetsperspektiv. Men också att vi vill känna att vi kan ha en inverkan. Vi vill känna att det plagget jag bär är personligt. Och att man kan vara med och utforma plaggen. Vara med i processen, beslutsprocessen. Vilka plagg är det som... Just det här att någon bestämmer vad trenden är. Det har man ju slagit bort i andra områden. Så där tror jag också vi kommer att se att man vill vara med där och säga vad som är rätt och vad som är fel. Inte att någon sitter i detta nu och berättar vad vi ska ha på oss 2019. Utan att den processen kortas. Så på så vis har det absolut påverkat transparensen och time to market, om man säger så. Involveringen av kunderna. Det här med Kensas app. Ja, hon har ju startat något som heter Coded Couture. Och ja, men det känns som ett spännande steg. Och uppenbarligen så är det ju andra stora aktörer som håller med. Eftersom H&M har gått in som stora investerare. Och att hon gör det tillsammans med Google. Så det ska bli jättespännande. Det är ju ett lite flörtigt sätt att börja smyga in på den här scenen. För just nu så handlar det om att plaggen då, den här appen, kommer den informationen den samlar om vem du är, vart du rör dig och dina livsstilsval översätts i plagget så att det ska bli en förlängning av vem du är och vad du gör. Så det är ju en spännande start på det här. Och nästa steg ska ju bli intressant att se hur den då väljer typ av material och väljer funktioner som det här materialet ska ha för att anpassa det ytterligare. Så det känns... Ja, men det är ett kul initiativ. Varför kläder från framtiden alltid är i silver? Ja, men det känns ju alltid lite rymd. Rymd och framtid. Det känns lite spacigt. Ja, behovet av att uttrycka sig. Det kan man ju fråga sig om det är en trend eller inte. Personligen så, när jag gjorde min research till min produkt, så blev det att jag backade bandet till 1600-talet. Där slipsen då, i den här frågan, uppfanns. Och den uppkom av ett behov att kunna hålla ihop ett annat plagg. Så det var en praktisk funktion som sedan utvecklades till att bli en statussymbol. Så någonstans var det kommer ifrån, svårt att säga, men uppenbarligen så har vi ju alltid kategoriserat oss utifrån. Vi har använt våra kläder och våra tillhörigheter till att visa tillhörighet och särskilja oss eller visa vilka vi inte hör ihop med och vilka vi hör ihop med. Sen måste vi prata psykologi, tror jag, man ska prata vad det behovet kommer ifrån sen. Men genomgående, alltid varit ett behov, uppenbarligen. En framtid där behovet av att inte uttrycka sig skulle uppstå. Det är ju frågan om vi någon dag inte bestämmer över våra egna tankar. Någon annan tar över det och bestämmer vad vi ska lägga fokus på. Man tar bort den funktionen, den delen av... Man prioriterar bort den delen av hjärnan, det behovet, till någonting annat. Då kanske det försvinner. Men så länge vi är 100% homo sapiens så tror jag att det kommer finnas kvar. För om man tittar historiskt så har vi varit ganska långsamma ändå. Så det tyder ju på att det kommer sitta kvar ett tag till innan vi har evolutionen har gjort sitt. Men om tekniken kommer att ta över oss, då kanske det är andra prioriteringar som kodas in. I don't know. Om man kommer att kunna programmera sina jeans, det tror jag 100% ja. Det var ju en dating-sajt nu till exempel som har labbat för att koppla jeansen till dating-appen. Så att varje gång du är nära någon som du har en match med så får du ett litet buzz i bakfickan. Så det kanske kan bestämma var, när de ska tala till dig. Det finns ett exempel på ett svenskt företag som har ifrågasatt den gamla storleksmodellen och skapat sin egen. Det är ett företag som heter Asket, eller Asket, det beror på hur man väljer att betona det. Men de jobbar med basplagg, är väldigt transparent med sin leveransprocess för övrigt, men har också skapat ett... De bygger sina storlekar både på bredden och på längden, om man säger så. Så det är ett matrissystem istället för att bara ha small, medium och large till exempel. Och det kommer ju från behovet av, eller avsaknaden av bra plagg som passar bra. Och sen kopplingen till olika storlekar och olika länder. Ja, jag vet inte om den är 100% beror på den, men den uppstår ju, den har uppstått av ett behov av från massa kunder som tycker att det har varit problem just för att small på ett ställe är medium på ett annat, och då tog de det ett steg längre och skapade den här matrisen som när man ser den så tänker man det, varför har ingen gjort det här mycket tidigare. Också ett sätt att vara mer hållbara. Du kan ha få plagg som passar mycket, mycket bättre. Några på modescenen som gör bra grejer och borde få ett omnämnande. Spontant så finns det ju... Tittar du på de flesta stora bolagen nu så jobbar de ju aktivt med hållbarhet. Jag vet att jag lyssnade på... Chefen för Filippa K till exempel som har tagit ett ganska stort grepp om det där. Med hur de ska jobba både leveransprocess men också för att fånga upp sina kunder. Och se till att de gör att plaggen lever längre och när de inte kan ha dem så fångar de upp dem igen. De har butiker som jobbar med återbruk och så vidare. Men sen är det ju faktiskt många små aktörer som jobbar i mörk, liksom i det tysta. För att sätta de här nya reglerna och labbar som man inte vet så mycket om. Som jobbar med 100% organiska material till exempel. Det finns några spännande exempel i London på det. Så jag tänker egentligen är det väl de som vågar vara jätte... De vet att de inte kommer tjäna massa pengar nu. Men ta smällen för framtiden. De är ju coola. Så där bör man, gör man en liten djupdykning på Google så kommer man hitta massa spännande initiativ. Jag har ju fått ett skrivet manus här på frågan vem som är bäst på mode. Och det står ju Mats Björk. Jag har hört det prata som stan. Man får hålla ögonen öppna.
Ja, hur kändes det?